välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Markus evangeliet. Vi har kommit till del 6.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdags kvällen. Då har vi kommit till Markus evangeliets 8:e kapitel. Det blir alltså ett stort hopp här. För vi gjorde ju färdigt den där liknelsen i 4:26-29 med den självväxande säden förra gången. Och nu så ska vi ta ett annat stycke, 8:22-26. Så att vi har valt det för den som inte har uppfattat det. Och någon anledning beror ju på att vi inte tar alla verserna i Markus evangeliet, utan vi tar bara de verser som är unika för Markus. Det som finns här hos Markus och inte någon annanstans. Så på det sättet så täcker vi in evangelierna ganska bra. Jag tänker mig att vi kan göra på ett liknande sätt när vi kommer till Lukas. Men det dröjer länge innan vi kommer dit. Markus 8:22, där står så här. Det kom till Betsaida. Där förde man en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Då tog han den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, la händerna på honom och frågade: ser du något? Han spärrade upp ögonen och sa: jag ser människorna gå omkring och de ser ut som träd. Då la Jesus än en gång händerna på hans ögon, och den blinde såg nu bra och var botad. Han såg allt tydligt och klart. Jesus sände hem honom med orden: gå inte ens in i byn. En liten märklig berättelse på flera olika sätt. Redan det kan vara ett skäl till att Matteus och Lukas tyckte att de kunde hoppa över den här berättelsen. Men Markus, om det nu var så att Markus skrev först utav alla, han har med den här händelsen. Och frågan är då inte så mycket om själva händelsen, utan frågan är egentligen: vad vill Markus ha sagt genom den här händelsen? Han har ju satt in den här händelsen i sin evangeliska berättelse. Och han har satt den just här. Han har inte satt den i kapitel 5 och inte i kapitel 12. Utan han satt den just här. Så att han måste ju ha haft en tanke med den här berättelsen. Och det är alltså frågan nu: vad är det för tanke Markus har med den här berättelsen? Ni kommer att få anteckningarna sedan i vanlig ordning. De är i princip färdiga. Och då kommer ni där på sidan 8, blir det förmodligen, att få en översikt av Markus evangeliet utav ända från kapitel 1 till och med 16. Nu kan man göra en sån där översikt, en sån där innehållsförteckning på lite olika sätt då. Olika bibelöversättningar gör i regel ganska lika, men det skiljer sig ändå något åt. Och den uppställningen som jag har gjort, den följer den geografiska strukturen i Markus evangeliet. Så att efter inledningen, Markus kapitel 1, verserna 1 till och med 11, som är själva proklamationen om att det här är berättelsen om Jesus Kristus, Guds son, så kommer sen ifrån vers 12 till och med kapitel 6, vers 6, Jesu verksamhet i Galileen. Alltså där uppe i Kapernaum, där han bodde runt Galileiska sjön och de trakterna. Och sen efter att det är beskrivet, Jesus i Galileen, så ser man ifrån kapitel 6, vers 7 till och med kapitel 10, vers 52, hur Jesus är på vandring, visserligen fortfarande lite i Galileen, men framförallt på väg från Galileen mot Jerusalem. Det är en sorts övergång där, därför att sedan den tredje delen i Markus evangeliet ifrån kapitel 11 och Markus evangeliet ut är Jesus i Jerusalem. Så kan man lägga upp det, för så måste ju Markus ha tänkt. Galileen, Jesus på vandring söderut och Jesus i Jerusalem. Nu så, när man kommer till den här berättelsen 8:22-26, så ser man att det faller alltså in i det här avsnittet, mellanavsnittet, när Jesus är på vandring. Det är bara det att i kapitel 6 från vers 30, jag tror vi kan slå upp där, till och med kapitel 8, så långt som vi läste, till och med vers 26, så finns det liksom ett tema. 6:30, det är alltså där Jesus mättar 5000. Och det temat här från 6:30 till och med den texten som vi läste, det temat som finns i de här två kapitlen då, skulle man kunna rubricera som så att Jesus uppträder som livets bröd. Alltså berättelse efter berättelse innehåller sån stoff som borde få läsaren att begripa att Jesus ger sig själv. Att han blir meningen med våra liv. Att när vi får del av honom så blir våra liv meningsfulla. Han är livets bröd. Ni ser där att ifrån vers 30, alltså Markus 6:30, så det börjar med den berättelsen att Jesus mättar 5000 män med bröd. Och sedan efter den berättelsen i vers 45, där det står Jesus går på vattnet, där är det fortfarande samma tema, kan man säga. Jag tänker närmast på, ja, det är ju en mellanberättelse där, men om du kommer sedan till vers 52, 53 och så vidare, så, och förresten måste nog gå ännu lite till, ner i sjunde kapitlet, så ser i sjunde kapitlet blir det tydligare. Det handlar om att de har ätit med orena händer, står det i vers 2. Alltså fariséerna och skriftlärde går på Jesus för att hans lärjungar ätit med orena händer. Så där har du temat, trädet tema tydligt fram igen. Och lika så när vi går vidare till kapitel, ja, det är fortfarande kapitel 7, men vers 24 där, om den hedniska kvinnans tro, så finns det några versar där i vers 27-28 där kvinnan säger i vers 28, herre, hundarna under bordet äter också av barnens mulor. Och då menade hon att hon skulle få del utav Jesus då som livets bröd, om så bara utav smulorna. Sen kommer en berättelse om den dövstumme, men sen i det åttonde kapitlet, vers 1, så kommer ytterligare ett bespisningsunder. Och sen i verserna 10 till och med 21, då får vi väl säga, där står det i vers 14 att de hade glömt att ta med sig bröd. Och Jesus talar med dem om bröd, men gör klart för dem att när han talar om bröd, alltså när Jesus talar om bröd, så talar han just här då i vers 15 om fariseernas surdeg. Alltså brödet är så att säga den andliga läran, den andliga maten. Och de ska ta sig tillvara för fariseernas och de skriftlärdes bröd. Därför att det brödet, den undervisningen som de får i sig, den är inte rent evangelisk. Utan den innehåller väldigt mycket lagiskhet, och det innehåller framförallt en total oförståelse av vem Jesus är, till och med ett motstånd mot Jesus. Och de var ju fostrade att lyssna på de skriftlärde, såklart. Men här får de alltså andra besked. Och beskedet är att de ska lyssna på Jesus istället. Och han säger i vers 17, begriper och förstår ni ännu ingenting? Och så slutar det också i vers 21. Han sa till dem, förstår ni fortfarande inte någonting? Och sen kommer då slutet på det här långa avsnittet där Jesus är livets bröd. Och att det är slutet, när det nu är mitt i ett kapitel, det förklarar jag på så sätt att vers 27 till och med 30 där, det är ju den här Caesarea Filippi-händelsen. När lärjungarna, eller rättare sagt Simon Petrus då, för första gången uttalar detta. Du är Messias, den levande Gudens son. Och det kan man ha som själva kulmen på de evangeliska berättelserna, både i Markus och Matteus. Matteus talar om det här också, och även i Lukas evangeliet. Att det börjar med en proklamation att Jesus är Messias, och så då ska det här framstå tydligare och tydligare, kapitel för kapitel. Och så kommer själva kulmen när apostlarna nu inser att Jesus är Messias. Och på frågan, vem säger folket att jag är, vem säger ni att jag är, så svarar Simon Petrus: du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus säger åtminstone i Matteusversionen: salig är du Simon, till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Nu har du sett, nu har du förstått. Så där är kulmen, och sedan efter den kulmen så är det ju vägen emot Jerusalem, lidandes vägen. Så om det är kulmen fortfarande, om det är kulmen här i Markus evangeliet, då är alltså det avsnittet där som vi läste slutet. Det kom ju precis innan själva bekännelsen. Det skulle alltså vara kulmen eller avslutningen på det här långa avsnittet om Jesus som livets bröd. Och då måste man fråga sig, verserna 22 till och med 26 här, det som jag läste, hur passar de in? Och då så säger olika kommentatorer att den här berättelsen, den passar inte alls in egentligen i upplägget så som jag har försökt att beskriva det. Då finns det någon som försöker förklara det på så sätt att, ja men det här var ju en händelse vid Galileiska sjön. Och här har då Markus samlat ett antal berättelser och tal som är knutna just till den Galileiska sjön. Alltså den här geografiska strukturen. Så på så sätt så passar den ju hemma här. Den hade ju inte passat hemma. Berättelsen här vid Betsaida och Galileiska sjön hade ju inte passat hemma när de är i Jerusalem. Men här passar den. Fast det är en ganska svag förklaring egentligen. Lite långsökt. Det finns nog en bättre. Och innan jag tar den som är bättre så vill jag säga någonting om den här platsen som de kom till. I vers 22 alltså. De kom till Betsaida. Betsaida ligger alltså vid Galileiska sjön. Vid den östra sidan av Galileiska sjön. Lite nordöstra. Där Jordan, floden kommer ifrån bergen och rinner ner i Galileiska sjön. Precis vid utloppet där. Betsaida är arameiska, betyder fiskeställe. Så det var förmodligen en urgammal fiskeplats. Och Betsaida är en gammal by som ligger då på den norra sidan, om jag minns rätt, av Jordanflodens utlopp i Galileiska sjön. Det som hände emellertid år 3 efter Kristi födelse, alltså när Jesus var liten, eller ungefär när han föddes, det var att den här tetrarken, han som regerade i det här området, Decapolisområdet, som bestod av 10 olika platser i nordöst om Galileiska sjön, nordöstra Galileen, som var icke-judiskt område. Han hette ju Filippus, och Filippus byggde en by som också hette Betsaida, eller den nya Betsaida, söder om flodmynningen. Så att floden kom att gå rakt igenom staden. Han började bygga det här nya Betsaida. Och han var förresten den byggherren som också byggde staden Banjas, eller Panjas, som låg längre norrut. Och som han bytte namn på. Så att den kom att heta Caesarea Philippi. Så det här, om ni nu tänker efter, Caesarea Philippi var ju uppkallat, Caesarea är ju kejsare och Philippi var hans eget namn. Så efter kejsaren och efter Filippus var den här staden uppe i norr uppkallad. Nu är vi nere i Betsaida som också Filippus byggde, och Jesus rör sig där och sedan han är på vandring, och han kommer faktiskt upp för Caesarea Philippi händelsen kommer ju precis efteråt här. Så han lämnar ju Betsaida och sedan så går han upp kring vid Caesarea Philippi. Alltså samma storområde, om jag säger så, även om det är en rätt så lång vandring upp till Caesarea Philippi från Betsaida. Den här Filippus, han byggde alltså den här staden, och han bytte namn på den också så att den kom att heta Julias. August, kejsar Augustus, som var kejsare vid den här tiden, hade en dotter som hette Julia, Och han bytte bort namnet Betsaida så att det istället blev staden Julias, eller Julia. Och ifrån den staden kom Petrus och Andreas. De var ju bröder de två, och de var fiskare. Och vid ett tillfälle när Jesus hade gått där vid stranden, så hade han kallat dem från sitt fiskafänge vid Betsaida och sagt att han skulle göra dem till människofiskare. Den som var allra mest människofiskare, åtminstone när man läste Johannes evangeliet, det var ju Filippus, som också kom ifrån Betsaida. Så de var tre stycken lärjungar eller apostlar därifrån. Filippus, som hade alltså ett grekiskt namn, inte ett judiskt namn. För Filippus är ett grekiskt namn, men det är inte så konstigt eftersom han var från Betsaida, som är ett grekiskt influerat område sedan hundratals år tillbaka. Och det var vanligt att pojkarna där, även om de var judar, hade grekiska namn. Betsaida är också den staden som Jesus uttalar ett av de här veropen över. Vi läste om det i Matteus evangeliet. Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Om de tecken under som har skett här hade skett i Sodom och Gomorra, då hade Sodom och Gomorra omvänt sig för länge sedan. Så de där veropen, starka veropen, är ju en förkastelsedom eller en dom över Betsaida. Kanske inte så mycket över själva staden som över hela den här kulturen. För de där veropen fäller ju Jesus i samband med att han lämnar hela den judiska religiositeten ryggen. Och när han går in i det fullbordade verket och det fullbordade förbundet. Nåja, det var det då, va. Tillbaka då till den här berättelsen och dess plats. Hur kommer det sig att den är placerad här? Jag tror att det hänger ihop med det som har sagts innan. Nämligen det som jag också läste i vers 17, 17b. Begriper och förstår ni ännu ingenting? Vers 18. Har ni ögon och ser inte? Och i vers 21 han sa, förstår ni fortfarande ingenting? Så Jesus ville ju att de skulle förstå vem han är. Och i händelsen efter den här Betsaida-händelsen vid Caesarea Filippi, då har de ju nått den förståelsen. Men den här berättelsen är infogad därför att här är det ju en man som i bokstavlig mening är blind. Det vill säga som inte ser, som inte förstår. Men Jesus botar honom. Först så ser han inte bra, men han ser lite mera. Och sedan så är det en process som pågår. Och till sist så ser och förstår han helt och fullt. Och så kommer den här berättelsen vid Caesarea Filippi. När Petrus så klarsynt säger, du är Messias, den levande Gudens son. Så det är alltså inte själva mirakelberättelsen som är i centrum. Det är inte det som är det viktiga, att han spottade på mannens ögon och så vidare. Jag ska kommentera det också. Men det är inte det som står i centrum. Utan det är det här processen av att bli seende. Inte bara i bokstavlig, inte ens främst i bokstavlig mening. Utan framförallt i bildlig mening. Och på så sätt så passar den här biten in som kulmen på hela det avsnitt som har varit innan. I Jesaja 29 så ska vi läsa. Vi ska läsa två ställen där i Jesaja. Dels Jesaja 29 och dels den här veckans gammaltestamentliga läsning som var från Jesaja 35. Vi tar Jesaja 29 först. Vers 18. Det handlar alltså om Jerusalems räddning och vad som ska hända här i framtiden då, om man ser det från Jesajas perspektiv. Och då står det där i 29:18. Den dagen ska de döva höra bokens ord och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. Så vidare. Vi kan titta också i kapitel 35. så ser ni där i vers 3 kan vi ju ta, därför att det är en sån härlig vers som citeras på andra ställen i Nya Testamentet, i Hebreerbrevet till exempel, som en beskrivning på vad som är den evangeliska uppgiften. Då står det då i vers 3: stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän, säg till de försagda, var starka, frukta inte. Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas, och så vidare. Det är det som sker i den här Betsaida-berättelsen. Betsaida-berättelsen har alltså ungefär samma status som det här brödundret. Det stannar inte vid att det var väl bra att de fick mat, eller vid att det var väl bra att han fick sin syn, utan det finns en djupare betydelse med det som sker. Det är alltså tecken på att Guds frälsningskrafter är verksamma. Johannes, aposteln Johannes, när han skriver sitt evangelium, Johannes evangeliet, så använder han hela tiden konsekvent ordet tecken. Han talar inte om under eller mirakel, utan varje gång han talar om under eller mirakel så säger han att det är tecken. För det är det som är det viktiga. Varje mirakel, varje under är ett tecken för att vi ska förstå att Gud är Gud. Inte därför att det skulle vara något märkvärdigt i sig självt. Han hade gjort det här brödundret, Herren Jesus, och mättat 5 000 först, och sen hade mättat 4 000. Och sen när de är på väg därifrån så kommer de på lärjungarna att oj då, vi har ju glömt att ta med oss bröd. Och Jesus, han suckar, för han märker ju vad de tänker på. Och så börjar han att tala om att de ska akta sig för fariseerna så de skriftlärdes bröd. Alltså han försöker tala om för dem att det finns ett annat sorts bröd. Ett himmelsbröd. Ett bröd som kommer ifrån Gud själv, som mättar människan på ett betydligt mer djupt sätt än det de hade tänkt sig. Och att han själv och hans eget liv är det bröd som ska mätta dem. Förstår ni inte det ännu? Nej, det förstod de inte. Alltså, och i och med att du har den att Jesus säger det på det sättet, så får vi också tolkningen till det här med brödundret. Alltså brödundret äger ju rum för att de ska begripa att Jesus är livets bröd. Det är själva avsikten med mirakelberättelsen. Och han tar ju i också, vår Herre, som mättar 5 000 med, vad var det, 5 bröd och 2 fiskar. 5 000 blir mättade. Här, de förstår ingenting. Hade det varit 10 000 som hade blivit mätta, då hade de förstått ännu mindre förmodligen. Man är alltså blind för den här verkligheten. Och Jesus anstränger sig för att de ska uppfatta vem han är. Då kanske du tycker att, ja men då kunde han väl bara ha sagt det. Ja, tror du det hade fungerat bättre än att ge 5 000 mat med 5 kornbröd och 2 fiskar? Hade det fungerat bättre om han hade sagt, jag är Gud? Jag tror inte det, du. Utan det här är en långdragen pedagogik som Jesus använder sig av. Och det får man ju säga också att det ger det resultat som han hoppades. Den här självväxande säden, det visste Jesus, det trodde han på. Så han förmedlar sin undervisning, han ger sina tecken. Han ger till och med sitt liv sedan så småningom. Och han vet att så småningom så kommer de att förstå det här. Det är fascinerande. I det här Jesaja 35, jag läste vers 3 och 4 där också. Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till de försagda, var starka, frukta inte. Där ligger ju hela den evangeliska förkunnelsen. Och det här kommer igen i Hebreerbrevet sedan. Som en uppmaning från Hebreerbrevets författare till alla oss som vill leva i Jesu efterföljd. Ibland kanske du tänker, ja, hur ska jag kunna vittna om min tro? Hur ska jag kunna intyga att jag tror att Jesus är Guds son? Hur ska jag göra det? Ja, här har du ju programmet. Det kan vara bra nu, särskilt här nu. Julen är ju en given anledning. Stärk kraftlösa händer. Det är det du ska göra. Styrk vacklande knän. Säg till de försagda att de inte ska frukta. Säg att Gud själv kommer med frälsningen. Berätta för dem om hur Gud frälsar. Om vad Gud har gjort genom Jesus Kristus. Det är det som vi ska vara upptagna med. Det är vår livskallelse. Om vi nu tar vårt tal, alltså vad vi ska berätta om, vad vi ska säga. Sen det här med blindas ögon ska öppnas och dövas öron upplåtas. Det är ju inte någonting som vi kan åstadkomma. Men vi får väl tro och hoppas att det också kommer att hända när det lossnar lite mera för oss än vad det har gjort hittills. Det ena ger det andra, så att säga. Jag tror faktiskt det. Vi kan titta på den där underberättelsen igen då, va? För nu har vi nog lyft fram undertonen här som Markus vill lyfta fram och som Herren Jesus själv främst vill lyfta fram. Men när det är gjort, det viktigaste gjort, så kan vi väl titta på underberättelsen också. Jag ska inte fördjupa mig i det. Dels är det ju bara en berättelse här, en helande berättelse. Men påminna om att när vi gick igenom Matteus evangeliet så var det ju många helbrägda görelseberättelser. Då försökte jag sammanställa det lite mera. Vad som sker egentligen här vid helandet. Och här kan vi se i vers 23. Ja, redan i vers 22. Att det var andra människor som förde en blind till Jesus. Vers 23 då. Ja, just det. Vers 22 var det framförallt. Där förde man en blind till Jesus. Det var så andra som förde fram honom till Jesus. Det var de som stod för troshandlingen, för trosakten. Det var de som i sina hjärtan hade förbönen för den här blinde mannen. Så det är inte så att den här blinde mannen, han tror väldigt mycket själv. Utan han blir vägledd fram till Jesus. Och det är också någonting som jag tycker är skönt. För det är ju viktigt att inte skuldbelägga människor som är sjuka. Utan att man istället hjälper till att bära de som är sjuka. På det sätt som man kan. Ja, sen är det ju då en märklig berättelse här om hur Jesus spottar mannen i ögonen. För så står det ju. Och då finns det några olika sätt att förstå det här. Åtminstone ett par olika sätt. Det första sättet är det att, som jag själv inte tycker är särskilt bra, va? Men det är det att det var vanligt för den tidens undergörare att hålla på med sånt här. Alltså att man kunde hålla på, till exempel spotta på det här sättet. Eller man hade olika riter för sig. För det fanns ju andra mirakelgörare också. Och därför skulle då Jesus sorteras in bland dem. Och även om hans metod här ser ut att kunna vara åt det hållet, så tror jag att man kommer alldeles fel om man räknar in Jesus som en mirakelgörare och att han gör så här därför att han ska göra som de andra. Möjligtvis att han kunde ha gjort så här för att de andra skulle, för att man skulle kunna identifiera att någonting var på gång. Då finns det de andra som säger så här, att det viktiga för Jesus, det är att få kontakt med den här mannen. Och det tror jag mera på. Jesus vill ha kontakt med den här mannen. Och hur gör man då? Han är ju blind, mannen. Han ser ju ingenting. Han måste ju röra vid honom på något sätt. Tala till honom på ett sådant sätt så att de får kontakt. Och dessutom ska de inte bara ha kontakt, utan Jesus vill förmedla evangelium till den här mannen. Och då kan man förstå det på det sättet, att Jesus är så här handgriplig för att den andra mannen verkligen ska uppfatta att nu rör Jesus vid mig, nu händer någonting här. Och att han på det sättet ska bli alert i tron, eller mottaglig, hur jag nu ska uttrycka det. Ni kan jämföra det här med Apostlagärningarna 3. För jag tror att vi rör vid någonting som är viktigt här. Som är viktigt inte bara när vi ber för sjuka, utan också viktigt när vi ska förmedla evangeliet på ett mera direkt sätt. Apostlagärningarna 3, vers 4. Det är när Petrus botar en lam man vid sjön av porten. Då står det så här i vers 4. Ni känner igen berättelsen, så vi behöver inte läsa den. Alltså han sitter där, han har varit lam från födseln, och han tigger pengar när de är på väg in på tempelplatsen. Och vers 3, när han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet, bad han om en gåva. Och så lägg märke till orden här nu. Det fäste blicken på honom. Och Petrus sa, se på oss. Och i 5:e versen, mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Fråga mig inte hur det går till, men ni kan ju kanske använda fantasin själva. Men att genom blicken så upprättas alltså en bro. Det slås en bro mellan två brohuvuden. Det öppnas en kanal för att förmedla någonting. Och det är väl så man kan tänka sig också att det har gått till med den här blinde mannen vid Betsaida. Jag tror att det här är en viktig princip, att när man ber för sjuka eller när vi ska förmedla evangeliet, att vi inte bara mekaniskt gör det vi tycker att vi ska göra, utan att det sker på den mottagandes villkor. Att det är den mottagaren som bestämmer hur mycket man önskar ta emot, hur mycket man kan ta emot. Vi vet ju hur Jesus bär sig åt när han ska fostra sina lärjungar till blivande apostlar. Det går ju flera år. Han ger dem ju bit för bit. De växer ju själva i sin förståelse. De växer själva i sin klarsyn. Och det kanske så det måste vara. Och så kan man ju förstå det här med att det sker i två etapper med den här mannen från Betsaida. Jesus kunde ju inte fästa blicken på honom. Han var ju blind. Men han kunde göra de här, vara så här påtaglig i sitt sätt att handla med honom. Att ta i honom. Att få kontakt med honom. Man kan tycka, som sagt, ändå att det här är en märklig berättelse att Jesus gjorde på det här sättet. Och då säger Bo Hjerts i sin kommentar till den här berättelsen någonting som jag tycker är tänkvärt. För Bo Hjerts tycker också att den här är underlig, den här berättelsen. Han säger till och med att den är så pass underlig så att den måste ha ägt rum. Och det är också en väldigt bra synpunkt. Det kanske är så under, jag vet inte om det var därför som Matteus och Lukas inte hade med den här berättelsen. Det kan det ha varit, det kan vi bara spekulera om, men de har ju skrivit, han skrev ju 28 kapitel och Lukas skrev väl ännu längre om man ser till längden än vad Matteus gjorde. Så att man kan ju också säga att de fick inte rum allting, de fick väl plocka bort en del. Johannes skriver det i sitt evangelium, skulle man skriva upp allt som Jesus sa och gjorde, skulle alla världens böcker inte räcka till. Så det kan ju vara så naturligt och enkelt som så. Men Gerts poäng tycker jag kvarstår. Vi kan alltså vara övertygade om att det här ägt rum. Det var en så pass märklig händelse. Så att hade den inte ägt rum skulle den framstå som lite konstig. Men eftersom den har ägt rum så kunde man ju stå för det. Ja, jag tror att den här berättelsen alltså vill visa att Jesus är den som profeten Jesaja talade om. Den som kommer för att öppna våra ögon. Han öppnar den här blinde mannens ögon. Och det är ett tecken på att Jesus är den som skulle öppna blindas ögon. Det är inte märkvärdigt i sig. Utan det märkvärdiga är ju att Gud har blivit människa. Och att Gud själv går ibland oss. Och försöker få kontakt med oss. Om så på mycket konstiga sätt ibland. Jag vet inte hur Gud fick kontakt med dig, men det kanske också var så här underligt. Även om man inte spottade i ansiktet så kan det varit andra underligheter eller som du tycker tillfälligheter som gjorde att Gud fick kontakt. Att Gud fick ditt öra. En slutsats till, förutom det här att det har ägt rum, tycker jag att man skulle kunna dra. Den kanske är lite, kanske känns lite som en övertolkning, men ser man inte här Jesu hjärtelag, att Jesus, han lämnar ingenting fullbordat. Han såg människorna som träd. Han såg människorna som bara som svaga figurer, konturerna på människorna. Men Jesus lämnar honom inte där, utan Jesus fullbordar verkligen sitt verk. När vi ber för människor som är sjuka eller talar med människor om evangeliet och vi märker att de vill ta emot evangeliet men de kanske säger nej till vår inbjudan, så ska vi inte ge upp. Utan vi ska fortsätta ha den där kontakten, ögonkontakten, och fortsätta att förmedla evangelium. Vi har ju allt att vinna och inget att förlora, om man uttrycker det på det sättet. Guds hjärtelag är sånt så att han ger inte upp någon människa, utan han fullbordar det som han har påbörjat. Sen finns det en liten underbar avslutning på den där versen, vers 26. Jesus sände hem honom. Och det stryks under så tydligt att Jesus sände hem honom och att Jesus ville att han skulle gå hem. Så att det står till och med, gå inte ens in i byn. Jag kommer nu inte ihåg vem det var som hade den tanken utav allt det som jag har läst om det här. Men tanken är den att Jesus sände hem honom och i kors sände hem honom till sitt hushåll. Därför att där hemma så hade han fru och barn. Och Jesus ville upprätta hushållen. Han ville att de skulle få veta det här först. Han ville inte att de skulle få det via tidningarna eller genom några andra rykten på stan. Utan han fick komma hem och möta sina kära där hemma. Och se dem kanske för första gången. Och berätta om vad som har hänt innan ryktet började sprida sig. Jag tycker det är en härlig tanke. Den stämmer så bra med min bild av hur Jesus är. Det kan också vara så, det ska vi gå över på nu, att Jesus helt enkelt inte ville att det skulle sprida sig för mycket. Eller för snabbt. Eller på det sättet. Alltså frågan här nu är, förstår du vem Jesus är? Det är det som ligger i luften. Och då är det så här att en utav de största konstigheterna i Markus evangeliet, det är det som kallas för Messias hemligheten. Genom hela Markus evangeliet så finns någonting som vi kan kalla för Messias hemligheten. Det vill säga det här att Messias, att Jesus själv ville att det skulle hållas hemligt att han var Messias. Jag ska visa er. Om ni slår upp i kapitel 1. Så gör vi några nedslag. Kapitel 1, vers 44. Där har alltså en spetälsk man blivit botad. Därefter i vers 43 skickar Jesus bort honom. Han säger strängt till honom: se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och så vidare. Han vill att det ska hållas hemligt. Och när jag säger hemligt så är det inte så som du kanske hör ordet först. För att gudomliga mysteriet och hemligheter, de ska ju avslöjas. Så det är inte hemligt på så sätt att det inte skulle få sägas på det sättet. Men själva hemligheten som ska avslöjas är ju vem Jesus är och vad hans död och hans uppståndelse betyder. Och den tiden är inte inne här ännu. Det här ska avslöjas sakta, pedagogiskt. De ska själva upptäcka det. Det ska inte spridas bara att han är den han är och sen diskuteras överallt. Utan det ska växa fram en insikt. Titta i kapitel 5. Vers 43. Då har Jesus uppväckt synagogföreståndarens dotter från de döda. Och så slutar det i vers 43. Han förbjöd dem strängt att låta någon få veta detta. Kapitel 7. Jag tar de här verserna för att ni ska se att det är genomgående. Kapitel 7, vers 36. Handlar också om ett dramatisk helbrägdagörelse. Jesus har botat en dövstum, dessutom på i Dekapolisområdet. Alltså samma som Betsaida åt det hållet. Och så står det i vers 36. Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare var de att göra det känt. Det är väl ett mänskligt drag det där senare har känsla av. Kapitel 8, vers 26. Just det, det var ju våran text, det har vi läst. Och vers 30. Nu när Simon Petrus har bekänt att Jesus är Messias, står det i vers 30. Men Jesus förbjöd dem att säga det till någon. Kapitel 9. Vers 9, det är efter förklaringsberget. På vägen ner från berget sa han åt dem att inte berätta vad de hade sett förrän människosonen uppstått från de döda. Så det var inte så att det var något hemligt sällskap här som skulle hålla det här hemligt resten av livet, utan det ingår i pedagogiken. När Jesus har uppstått och de själva har förstått vem han är, då ska de sprida ut vem han är. Det är ju det som är förkunnelsen, att vi predikar vem Jesus är. Men våran förkunnelse från predikstolen, så det är ju inte att helbrägdagörelser eller att enskilda människor ska bli välsignade. Det är inte det som är kärnan i budskapet. Utan uppenbarelsen, början på det kristna livet, det är ju en förståelse av vem Jesus är. En upprättad gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Det är det bärande elementet. Det är kärnan i det hela. Jag tror att de här bibelställena som vi har tittat på nu talar för att Jesus kämpar emot ryktet att han skulle vara en undergörare. Han vill inte ha det ryktet. För det är inte det som är det stora med hans gärning. Underen och miraklerna är bara tecken på att Jesus är den som skulle komma. Den som vi har väntat på. Han kämpar emot att det ska gå ut ett snabbt rykte om att han är en undergörare. Han kämpar vidare emot, ska vi se när vi kommer in på vägen, på lidandesvägen emot Jerusalem. Så kämpar han emot den uppfattningen eller det ryktet att han skulle vara en politisk messias. Som skulle komma och befria det judiska folket och kasta ut den romerska ockupationsmakten. Som skulle leda den judiska judiska motståndsrörelsen. Han kämpar emot det. Mitt rike är inte av denna världen. Sprid inte ut någonting som ni inte förstår vad det handlar om. Så tror jag man ska förstå den här messias hemligheten. Jag sa berättade för er också att den uppställningen som jag gjorde, en översikten över Markus evangeliet då, det hade jag ställt upp det geografiskt, så att det var först vid Galileiska, runt i Galileen, sedan hans kringvandringar runt i Galileen och söderut, och sedan hans vistelse i Jerusalem. Bertil Gärtner, alltså biskop Gärtner, som är fortfarande en av våra duktigaste exegeter. Han var ju professor i Nya testamentet i USA innan han blev biskop. Han har skrivit en kommentar till Markus evangeliet och han har strukturerat Markus evangeliet på ett annat sätt. Det går ju att göra på olika sätt. Och han har strukturerat det på följande sätt. Jag tror inte jag tar kapitel och versar, det kan ni se i papperna här sedan. Men den första delen, för han har det då i 1, 2, 3, 4, i 5 delar. Den första delen i Markus evangeliet, där förkunnas Jesus som Guds son. Och det hade vi ju redan i första kapitlet, första versen. Och vi har det i dopet. Denne är min älskade son över vilken jag har funnit, i vilken jag har funnit behag. Guds son. Det andra avsnittet, och det är ungefär där vi befinner oss nu. Där är det människosonen som är i centrum. Alltså det är, kan man säga, 5 stycken delar eller 5 stycken olika titlar. Rubriker på Jesu person. Guds son, sen kommer människosonen. I början på det 11:e kapitlet så presenteras Jesus som Messias. I det 12:e kapitlet och 13:e kapitlet som läromästaren, rabbi, rabbinen. Och i de två sista kapitlen som Herrens lidande tjänare. Så har Gärtner lagt upp det hela. Och med det upplägget, och det stämmer ju säkert när man går igenom då de här olika avdelningarna och ser vad de handlar om, så kan man se att det finns som ett tema också det här hos Markus. Då ser man alltså en sorts utveckling, nämligen på så sätt att det är Guds son, men det stannar inte vid Guds son, utan Guds son har ju blivit människa, sann människa. Och det fortsätter med att han är Messias, det vill säga sann Gud och sann människa. Messias var ju den unike. Ingen är lik honom vare sig före eller efteråt. Sann Gud och sann människa, Messias. Och sedan läromästaren som förmedlar evangelium. Som förmedlar Guds rikets undervisning. Och sedan det som skulle vara kulmen i berättelsen. Det är alltså den lidande tjänaren. Han som ger sitt liv för oss. Den som vill vara störst ibland er, han ska bli den som är minst. Så det finns en utveckling i Markus evangeliet på det sättet. Det här har Markus med, inte bara så fyrkantigt som i fem olika delar. Utan det finns ju med, så att säga, det överlappar varandra. Eller det finns som en sorts glidande skala. Men Markus är redan från början mån om att vi ska förstå att Jesus inte bara är Guds son, utan att han har blivit människa. Det är viktigt för Markus att han är en sann människa. Nu ska jag visa några exempel i Markus evangeliet kapitel 1, där just Jesu jättemänskliga drag lyfts fram, betonas helt enkelt. Första kapitlet, vers 41. Där står: Jesus förbarmade sig över honom. Alltså det här förbarmade, nu har jag inte kollat det i grekiskan, men jag skulle tro att det är ordet splankna som används där, förbarma. Och det ordet, vet känslorna på den här tiden, och särskilt starka känslor, var knutna till de olika inre organen, för så uppfattade man det. Och just barmhärtighet och förbarmande och medlidande i samma familj, så att säga, utav ord, lokaliserades till människans ädlare inälvor, lever, hjärta, njure. Därifrån kom de här känslorna. Och det här ordet splankna är väldigt starkt. Och skulle man så att säga bena upp det eller gå till botten med den etymologiska betydelsen, så betyder det helt enkelt att det upplevs hos en människa ungefär som om någon sticker en kniv in i lungorna eller ner, in i njuren någonting, och vrider runt. Det är den bokstavliga betydelsen av ordet. Då uppstår alltså en känsla som översätts med medlidande, förbarmande och faktiskt på något ställe med vrede. Vi värderar ju ordet vrede. Men det står att då uppfylldes Jesus med vrede. Han uppfylldes av den här smärtan. Han uppfylldes med barmhärtighet. Sann mänsklig känsla. Och den hade Jesus. Han förbarmade sig över den här mannen. Titta också i vers 43, där det står att han tilltalade honom strängt. Det är också ett mänskligt drag. Alltså han är inte omänsklig, Jesus. Han ligger liksom inte på en att hans humör aldrig skulle svänga, till exempel. Utan här ser man ju väldigt tydligt med förbarmandet och strängheten hur hans känslor slår från det ena hållet till det andra. I tredje kapitlet, Det vet jag inte vad det är för ord där i femte versen. Är det splanknade? Det måste jag nog kolla, men det är inte alls säkert. Då såg han sig omkring med vrede. Skulle kunna vara det. Bedrövad över att deras hjärtan var så förstockade. Han var alltså ledsen, bedrövad. Guds son har antagit människogestalt. Antagit de mänskliga känslorna. Och han lever med de mänskliga känslorna. Han var bedrövad. Så beskrivs förresten också den helige ande i Nya testamentet. 8 kapitlet. Vers 12. Jesus suckade i sin ande och sa: varför begär detta släkte ett tecken? Han var alltså uppgiven, kan man säga här. Eller gav ett uppgivet intryck i alla fall. Han suckade. Varför? Ni känner igen också liknande bibelställen. Kanske kommer här förresten, men liknande bibelställen där han säger: hur länge måste jag stå ut med er? Hur länge måste jag vara i det här, bland det här släktet? Så att han är djupt engagerad. 10 kapitlet. Har vi det också, känslorna? Vers 14. När Jesus såg det blev han upprörd. Och i vers 16 då, han tog upp barnen, de små barnen i famnen och la händerna på dem och välsignade dem. Eller i vers 21, där Jesus ser på den rike mannen och så får han kärlek till honom. Och så vidare. Så han hade ju ett fullödigt känsloregister, vår mästare. Ja, det slår mig nu, jag har inte tänkt den tanken förut, men det är klart att Jesus, han, Gud ser ju genom Jesus Kristus till dig och mig också. Jag undrar vad han har för känslor när han ser dig. Jag undrar hur han känner när han ser mig. Kan man ju tänka på så här i advent. Att han var människa förstår vi också utav, om vi går tillbaka till 6 kapitlet. Jag tror inte vi slår upp alla de här, men jag påminner där i 3 kapitlet vers 21. Den här berättelsen som vi hade uppe om hur han blir missförstådd utav till och med sina närmaste. Av sin mor och sina halvsyskon. Så han fick del av det också. De trodde ju att han var från sina sinnen. Och i det 6 kapitlet så står det i vers 5. Att han inte kunde göra några kraftgärningar där. Och i vers 6 han förundrade sig över deras otro. Så han hade de mänskliga begränsningarna också. Han kunde inte bota sjuka hur som helst på löpande band. Han var i sin tur vägledd utav sin himmelske fader. Jag gör ingenting utav mig själv, står det i evangelierna. Jag kan inte. Jag gör bara det som min fader visar mig att jag ska göra. Han blir ofta missförstådd. Jag har det i 6 kapitlet även nu, vers 52. Ja, de var utom sig av häpnad. De hade inte förstått detta med bröden. Det hör väl också till den mänskliga begränsningen att inte kunna förklara vad man menar. Jag sa att det var pedagogik och det var det säkert. Men hör ju också till den mänskliga begränsningen. 8 kapitlet, vers 17. Begriper och förstår ni ännu ingenting? Vers 21, de här har vi tittat på de verserna redan. 9 kapitlet, vers 10 har jag skrivit upp också. Ja, de tog fasta på det ordet och talade med varandra om vad som menas med att uppstå från de döda. Alltså, Jesus blev inte förstådd. Och i det 13 kapitlet, det är sista versen vi ska titta på. 13:32. Jag sa att Jesus inte kunde helbrägda göra folk hur som helst, när som helst. I vers 32 har vi en annan begränsning. Det står, om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen. Ingen utom fadern. Och nu har jag ändå inte slagit upp de där bibelställena där det står att Jesus blev hungrig. Också sådant ett mänskligt drag. Eller Jesus grät när han såg över Jerusalem. Och det här är viktigt för Markus. För vet du, det kunde mycket väl ha varit så. Det fanns ju tidiga kristna som halkade in på det spåret när man försökte tänka ut vad som hade hänt på Golgata kors. Då försökte man tänka ut det och då så kunde man säga så här, för nu rör vi vid kristologin som det heter, läran om Kristus, om hans väsende, detta att han är sann Gud och sann människa. Innan man formulerade det på det sättet så kunde man säga så här att ja, han var en sann människa. Han var fullkomlig människa. Men Gud blev han först när anden kom över honom i samband med att han blev döpt. Och när han hängde på korset och sa, i dina händer befaller jag nu min ande, då gav han tillbaka anden. Så att då menar man att Jesus var människa helt och fullt, men så blev han beklädd ungefär som vilken profet som helst. Med mäktig ande, med gudomlig ande under sin verksamhetstid. Men han var inte Gud i sitt väsende så att säga. Och det fanns alltså de som var kristna som försökte lösa det här med att han är sann Gud och sann människa. För det är ju obegripligt för oss. Då försökte man lösa det på det sättet. Han var människa som blev utrustad. Men det fanns också de som löste det precis tvärtom. Man sa att han är Gud. Och var Gud hela tiden. Men han var inte människa helt och fullt ut med alla de begränsningarna. Och det är därför Markus är viktigt att lyfta fram det här från Markus. Men om han inte var människa, då har han ju inte delat våra villkor. Då har han ju bara spelat något rollspel. Så när man har hållit på och ältat det här fram och tillbaka med alla argumenten, så insåg man att man borde formulera det här i den första kristna församlingen. Och då formuleras det, förutom de här titlarna, Guds son, människoson, rabbi, lidande tjänare och så vidare. Förutom det så formuleras det då i den kristna trosläran att han är sann Gud och sann människa. Och det är hemligheten med Messias. Det är hemlighet. Det är därför som Jesu ord, Jesu undervisning är värd att lyssna till. Det är därför allt det han gör och säger är avgörande för oss. För han är för mer än en människa. Han är mer än en vanlig profet. Han är Gud som talar till oss. Det här är också en del av vårt sätt att förstå att han kunde gå på vattnet. Att han kunde göra brödundren och att han kunde uppväcka till och med döda. Han är inte bara människa, han är Gud. Men han är människa också, sann människa. Han är både och. Det finns ingen som har varit det före honom. Det finns ingen som har varit det efter honom. Han är den andra personen i gudomen som har blivit människa helt och fullt. Det är hemligheten. Ja, ni hör ju själva att om Jesus skulle ha förklarat det här för dem redan första året, så vet jag inte hur många han hade haft kvar så småningom. Det här som jag säger nu, formulerar på det här sättet, sann Gud, sann människa, det sa aldrig Jesus rakt ut. Men när man läser och när man lär känna Gud och lär känna treenighetens mysterium och det uppenbaras, så förstår man att så måste det vara. Det finns ingen annan lösning på problemet. Han kan inte bara ha varit människa som var utrustad med ande. Han kan inte ha varit Gud som inte blev människa. Han måste vara Messias. Han måste vara gudamänniskan helt enkelt. Den fullkomliga människan. Skapad till Guds avbild. Ja, Guds avbild. Den sanna människan.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Markus evangeliet, och du hörde del 6. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i närradio på måndagar klockan 19. Jag som har producerat och var tekniker för det här programmet heter Ulf Gustafsson, och det var från Värnamo församlings närradio det sändes. Efter kommer sändning från Radio MF.